Nu ska vi tala om något som väldigt många förknippar med en skarp hjärna och som också har fått en och annan att förlora tron på sin egen intelligens i tidiga år, nämligen matte. Ingen kan väl ha undgått den debatt som har pågått kring skolan de senaste åren, kring elevernas matteresultat som rasar i internationella jämförelser. Gör vi fel eller är det möjligen så att vi blivit mindre smarta? I en studio i Umeå finns nu Johan Littner, professor i matematisk didaktik, och med det menas då själva undervisningen. Välkommen till Kropp och Själ.
Tack.
Är det här ett tecken på att svenska elever har blivit korkade?
Nej, det tror jag vore att gå väldigt långt, utan det är ju väldigt många faktorer som påverkar resultatet i såna här jämförande undersökningar. Och en del har ju att göra med så att säga generella attityder till utbildning och undervisning. En del kan ha att göra med sådana faktorer som vilken tid man faktiskt ägnar åt matematik och så vidare. Och tyvärr så vet vi inte riktigt vilken av de här faktorerna som är, så att, har så att säga starkast inflytande.
Nej, man brukar ju säga att just matteförmågan är ett tecken på intelligens. Håller du med om det?
Det här med intelligens är överhuvudtaget väldigt svårt att mäta. Jag skulle tro att det beror på att många av de klassiska intelligenstesterna, de bygger på resonemang och frågor som är relativt lik de som man jobbar med i matematik. Så på så vis så finns säkert ett samband. Men att man skulle vara generellt smartare för att man är duktig i matte, det är jag tveksam till.
Mm. Du sysslar ju med forskning kring själva matteundervisningen. Är det där som skon klämmer?
Ja, man kan ju säga att om vi då fokuserar på den typ av aspekter som handlar om hur vi handskas med själva matematiken i skolan, så ser vi ju att ett av problemen är att eleverna försöker lösa matematikuppgifter genom att imitera och minnas metoder och regler som de ofta inte förstår. Och det här är kortsiktigt väldigt effektivt att minnas en regel utan att behöva förstå den. Det går snabbt att lära sig den, men det är långsiktigt ganska förödande, för att man utvecklar inte begreppsförståelse eller problemlösningsförmåga.
Men vad är det för typ av regler, menar du, som man lär sig utan att förstå?
Anta till exempel att du vill räkna ut hur mycket pengar du har på banken efter 5 år om du sätter in 5000 kronor och räntan är 3%. Då finns det en speciell matematisk formel som beskriver det där på ett ganska enkelt sätt. Och det är relativt lätt att lära sig den formeln utan till, men det kräver lite mer för att man ska förstå hur den är uppbyggd. Och för att man ska kunna använda de idéer och principer i en lite annorlunda situation. Till exempel om du istället då sätter in 1000 kronor varje år under 5 år och vill veta hur mycket pengar du har om räntan är 3%. Då är det helt olika formler, men de grundläggande idéerna är de samma. Men lär man sig enbart utan till, då måste man minnas 2 helt olika former.
Och du menar att det är så här man lär sig i viss utsträckning i skolan idag?
Ja, de studier vi har gjort, som då är långt ifrån att täcka allt som görs i skolan förstås, men studier vi har gjort av undervisning, av matematikböcker, av prov och så vidare, alla pekar åt samma håll att det här imitativa lärandet är i praktiken väldigt dominerande. Helt dominerande skulle jag vilja säga. Trots att det inte är ett officiellt nationellt mål, och det är nog egentligen inga lärare som egentligen har det som sitt uttalade mål med undervisningen.
Men varför gör man så för det?
Förmodligen är det så att beroende på att det är så kortsiktigt effektivt. Det går alltså väldigt snabbt, som jag nämnde nyss, att lära sig formler och regler om man inte behöver förstå dem. Som ett extremt exempel har jag lärt 7-åringar att derivera enkla polynom. Det är alltså en uppgift som man jobbar med på gymnasiet C-kurs. Och 7-åringarna har inte en susning om vad de gör. Men de ska förmodligen få ett par poäng på ett gymnasieprov ändå.
Mm. Men det här med hastigheten att räkna talen snabbt, det är ju det som alltid har sett som ett tecken på hur bra man är i matte.
Ja, men det är ju, och det är ett viktigt mått att kunna räkna snabbt, och det är också viktigt att kunna imitera saker och ting som man inte förstår. Men problemet blir om det här är det enda man sysslar med. Just för att liksom de här 7-åringarna som deriverar polynom, när jag imiterar lösningsmetoder till uppgifter, då behöver jag dels inte förstå vad det handlar om. och jag behöver inte utveckla en mer generell problemlösningsförmåga. Och det här leder sedan till problem när man ska lösa uppgifter, till exempel på prov eller i vardagslivet, om man inte har en mall framför sig att följa.
Mm. Jag gick i en gymnasieklass som var väldigt ojämn. Vi hade fler ettor och femmor än treor. Det var nästan ingen som låg där i mitten, utan man, antingen så fattade man allt eller också fattade man inget. Mm. Vi hade en lärare som var utbildad på 50-talet. Det var väldigt, det man nu kanske skulle kalla gammaldags. Lektionerna gick ut på att han stod framme vid tavlan och härledde en matematisk formel. Mm. Som vi skrev ner då hur det här gick. Och sen fick man räkna själv. Och sen fanns det här med som en teoriuppgift. Uppenbarligen så blev det så att det var en ganska stor del av klassen som inte fattade någonting alls då. De kunde tillämpa ett dugg. Eller är det här den typen av förståelse du eftersträvar?
Ja, alltså man kan tänka sig att det finns tre olika varianter. Det fanns säkert de i klassen, om vi spekulerar lite kring vad som hände. Det fanns de i klassen som inte förstod någonting av de här härledningarna. Och det fanns de i den här klassen som med hjälp av lärarens förklaringar kunde förstå vad det här handlar om. Och det är två olika sätt att lära sig. Vad vi nu håller på att studera, det är ett tredje sätt att lära sig. Det vill säga att man själv är med och listar ut hur det här ska gå till. Det är inte så att läraren enbart förklarar till exempel hur de här metoderna fungerar, utan man är med och listar ut det här via vad man ska kunna kalla för mer kreativt lärande. Mm. Och med kreativt menar jag för det första inte i genimening, utan det är sånt som man kan göra själv när man resonerar sig fram till lösningar. Och jag menar inte heller den här nidbilden som ibland beskrivs av den här typen av alternativa undervisningsformer, att man släpper eleverna helt fria och låter dem göra vad de känner för. Utan det här handlar om ganska välstrukturerade undervisningsformer. Där, om vi till exempel återvänder till exemplet med räntan här. Så i en del av de här uppgifterna så får eleverna vara med och själv lista ut hur lösningsmetoden ska se ut. Och konsekvensen av det blir att man, dels så måste man förstå vad det här handlar om. Det går inte att själv lista ut hur mycket pengar man har på banken efter 5 år om man inte förstår de grundläggande principerna kring till exempel ränta och procenträkning. Och dessutom då så får man utveckla sin problemlösningsförmåga. Och både begreppsförståelse och problemlösningsförmåga är de kanske två mest centrala kompetenserna för att lära sig matematik, bli duktig på matematik.
Mm. Så att det handlar om att aktivera flera sidor i hjärnan?
Ja. Det handlar om att aktivera fler kompetenser och det medför förmodligen att man behöver aktivera andra delar av hjärnan på andra sätt. Jag är ju själv ingen hjärnforskare, men vi bedriver just nu ett forskningsprojekt i samarbete med hjärnforskare där vi ska studera hjärnaktivitet som ett komplement till de matematiktester vi gör. Och då ska vi försöka se också om det är olika typer av regioner i hjärnan som aktiveras och hur det påverkar både lärande och prestation.
För ni ska låta elever få lära sig matte på olika sätt?
Ja, vi har alltså börjat i ett designforskningsprojekt där vi både gör så att säga vetenskapliga studier och utvecklar undervisningsmetoder samtidigt. Och vi gör det här i två steg. Just nu så kan man säga att vi är i laboratoriet. Det är två stycken, vi har gjort flera pilotförsök, men där det är två stycken grupper som lär sig matematik på olika sätt. Den ena gruppen får en metod, en formel given på liknande sätt som det är i skolan idag oftast. Och den andra gruppen får själv lista ut hur den här lösningsmetoden ser ut. Och sen gör vi ett tag efter de har tränat så får de göra samma test. Så mäter vi hur många rätt de får på testen, hur snabbt de löser uppgifterna och så vidare. Och de pilotstudier vi har gjort, de visar på, än så länge är indikationer på att de som lär sig via det kreativa lärandet får bättre resultat.
Mm.
Sen är tanken att i nästa steg ska vi då ta ut det här i klassrummet, vilket är då måste vi möta betydligt mer komplexa processer och försöka designa och utvärdera undervisning i klassrummet som bygger på de här idéerna.
Mm. Men du, det finns många som tycker att det är lite överdrivet fokus på just matte, eftersom det är ett ämne som de allra flesta av oss inte kommer i närheten av under resten av vårt liv. Alltså det som är över högstadiematte kanske, det som är på gymnasiet. Finns det någon annan poäng med att lära sig just matte, även om man aldrig någonsin kommer att hålla på med derivata eller logaritmer igen?
Ja, dels så anledningen att vi har så pass mycket matte i skolan är ju det att väldigt många kommer att behöva en hel del matematik, både i vidare studier och yrkesliv. Vi har ju till exempel enormt stora grupper med ingenjörer som behöver kunna en hel del matte. Och sen är det ju omöjligt att förutsäga vad en 8-åring ska syssla med resten av sitt liv. Alltså det är väl så att säga delsvar på din fråga. Mm. Det är en av orsakerna att vi behöver så mycket matte och alla andra ämnen också i skolan. Det har ju länge funnits tankar om att man lär sig till exempel att bli en bättre problemlösare mer generellt om man jobbar i matte. Och här kan en orsak vara att matematiken erbjuder bra möjligheter till att renodla och strukturera träning i just problemlösning. Mm. Medan det fort blir ganska mycket mer komplext om man ska göra det inom andra ämnen. Så att visst, jag tror att det finns möjligheter att man utvecklar tänkande som inte är matematikspecifikt genom att man tränar matematik.
Mm. Finns det något annat sätt att träna sin hjärna för matte utan att just syssla med matte eller räkna?
Ja, det här var en väldigt svår fråga.
Det är en kuggfråga på slutet.
Ja, det är en kuggfråga. Mm. Jag känner inte till några vetenskapliga studier som har jobbat med just det här. Men man kan ju tänka sig att det finns en hel del spel och lekar. Allt från sånt som är väldigt mattenära som sudoku till andra typer av spel och lekar som utvecklar så att säga matematiskt och kreativt tänkande.
Mm, du drar en parallell mellan matematiskt och kreativt tänkande.
Jag menar mer alltså det matematiska tänkandet som är kreativt kan man träna via andra, till exempel spel och lekar som kräver kreativt tänkande, som kräver att man listar ut saker och ting själv.
Mm.
Till exempel ett så enkelt spel som luffarschack innan man har listat ut alla strategier då, som man kan följa mer algoritmiskt.
Mm. Ja, det är ju ett konkret tips att man kan gå hem och öva lite på luffarschack.
Ja.
Tack så mycket Johan Littner, professor i matematisk didaktik vid Umeå universitet, för att du var med i dagens Kropp och själ.
Tack.